världens skull, Herre. Herre, vi har inte den här konferensen, vi har inte samlats den här helgen för vår skull, Herre, utan för den här världens skull, Herre. Herre, vi bara ber dig, Gud, som den här sången sjunger ut, Herre, att du ska tända en eld i vart och ens av våra hjärtan, Herre. Bara kom med din vind och blås det som kanske har varit bara glöd kvar, Herre. Bara kom med din andens vind den här helgen, så att det bara får eldas upp igen, Herre. Att det bara får tända till igen, Herre. Åh, Herre, vi bara ber om det. Herre, vi bara tackar dig, Herre, för allt det du har tänkt den här helgen, Herre. Herre, vi bara prisar dig. Herre, vi bara lovar dig. Du är den som vårt hjärta söker, Herre. Herre, din vilja är det vi söker, Herre. Herre, det är din eld som vi vill ska få brinna i våra hjärtan, Herre. Inte bara den här helgen, inte bara en liten kick, utan att det får vara bevarat, Herre. Herre, gör något nytt, Herre, den här eftermiddagen, den här kvällen, imorgon, Herre, framöver, Herre. Vi bara ber dig, Gud, en gång till, Herre. Herre, utgjut din ande en gång till över vårt land, Herre. Herre, vi bara ropar till dig en gång till, Herre. Åh, Gud. Herre, vi är inte nöjda. Herre, vi är inte tillfredsställda, Herre. Herre, vi har allt för många människor runt omkring oss som är på väg på den breda vägen, som går förlorade. Herre, vi ber en gång till, Herre. En gång till, Herre. Låt din ande få utgjutas, Herre. Åh, Herre, gör den här helgen. Börja den här helgen, Herre. Börja med oss, Herre. Börja med oss, Herre. Börja med var och en som lyssnar runt om i landet, Herre. Åh, Herre, vi bara ber, Gud. Herre, vi ropar ut. Herre, vi ropar ut. Som djup ropar till djup, Herre. Åh, Gud, Gud. Herre, vi ber en gång till. En gång till, Herre. Åh, Herre, Herre, vi behöver dig. Herre, vi behöver ditt vidrörande, Herre, både personligen och i vårt land, Herre. Åh, Gud, Gud, Herre, bara kom. Herre, bara utgjut din ande en gång till, Herre. Berör vårt land en gång till, Herre. Låt väckelse dra över vårt land en gång till, Herre. Åh, Gud, det är därför vi har den här helgen. Herre, vi längtar efter din eld. Vi längtar efter din ande. Vi längtar efter ditt berörande, Herre. Din beröring, Gud. Åh, Herre, Herre, bara tala till oss. Tala till oss och gör ditt verk, Herre. Låt oss inte lämna dem samma. Låt oss inte förbli dem samma, Herre. Utan gör ditt verk den här helgen. Gör ditt verk den här helgen, Herre. Åh, Herre, vi bara tackar dig. Herre, vi bara tackar dig, Herre, för att ditt ord ska få förkunnas. Att din sanning ska få sätta människor fria, Herre. Den här eftermiddagen, den här kvällen, den här helgen, Herre. Vi bara prisar dig. Tack, Herre, att vi också ska bara få ta den friheten ut över vårt land, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Pernilla och Stefan. Och var det Ludvig? Ja, jag uppfattade rätt. Fantastiskt. Underbart. Jag var nog i anden förhoppningsvis när jag kom hit. Annars hade det varit lite svårt att gå upp här. Men jag kom ännu mer i anden efter den här lovsången. Det är härligt att få komma samman. Jag tror att vi fortfarande njuter av att få komma samman. Det är, och speciellt skulle jag vilja säga när det är lovsång. Det är inte detsamma när man sitter liksom hemma och försöker vara med i lovsången via någon då YouTube-kanal. Men just när man får komma samman och tillbe den levande guden. Det är som att det är ju, det står ju att han tronar på vår lovsång. Och du vet, när vi bygger den tronen till honom, då blir vi i rätt position. Vi blir underordnade. Men också allt vi bär på och våra så kallade problem, får jag säga så. De blir så små och Gud blir så stor. Underbart, jag hörde att ni hade en härlig start här på förmiddagen. Vi hade inte möjlighet att vara med, men nu ska vi vara med här resten. Och jag vill hoppa rakt ner i mitt budskap som Gud la på mitt hjärta för den här dagen, för den här eftermiddagen. Temat för den här helgen är ju Guds eld över Sverige, och jag tror att du håller med mig om att det behöver vi verkligen. Vi behöver verkligen Guds eld på nytt, för att Sverige har ju faktiskt varit väldigt välsignat. Där har kommit en pingstväckelse och liksom olika väckelserörelser genom åren, men vi vill ju se det på nytt. Det är underbart med varje människa som blir frälst. Det är så dyrbart inför tronen, men vi längtar efter, vi som är här, tror att du är med mig där. Man vill se en väckelse, en rörelse av Gud, där människor rakt ifrån gatan bara kommer in och säger: jag behöver Jesus. Vad ska jag göra för att bli frälst? Vi behöver inte knappt nödga dem, va? Utan Gud har redan nödgat dem. Och man bara vill ta emot Jesus. Man upplever, känner att man är en syndare, den här sanna syndanöden som bara drar människor in i Guds rike. Och det vill vi verkligen se. Jag vill börja med att läsa några kända ord, inte från Guds ord, men en profetia som kom till oss, som jag gissar att väldigt många av oss har hört. Jag ska inte läsa hela, utan jag har bara plockat ut några meningar ur den, som kom till svensk kristenhet 2004 genom David Wilkerson. Då sa Gud bland annat så här: Gud säger till Sveriges kristna: jag kan inte göra allt jag vill med er, eftersom vi är i otakt med varandra. Ni är nu ljumma, ni saknar smörjelsen och kraften. Men lyssna nu. Jag vill dock ändra på detta, säger Herren. Jag vill tända min eld i er och upprätta ert land igen. Jag vill upprätta er och befria er från apatin och än en gång röra vid era hjärtans djup och utgjuta min ande över er. Det var ju som sagt då profeten, han har flyttat hem till Jesus, David Wilkerson. Och allt profetiskt ska prövas. Men när jag har prövat det så säger jag amen, det här är eller var ifrån Gud. Och budskapet är tydligt, det innehåller ju lite mer, ni har säkert läst den, annars så kan man googla upp den och läsa hela. Men budskapet är klart, Gud vill. Och i mina anteckningar har jag skrivit, då när det var de här orden, jag vill med stora bokstäver. Alltså Gud vill göra mer. Gud vill förändring. Gud vill tända en eld och upprätta vårt land. Gud vill väckelse. Men han säger också, jag kan inte. Om vi ska få se det Gud vill, behöver vi komma i takt med Herren igen. Så mitt budskap den här eftermiddagen är i takt med Gud. Hur gör du och jag för att komma i takt med Gud? För egentligen det som summan av den här profetian är, att Gud vill. Men han kan inte göra mer än vad du och jag tillåter. Och när vi då kommer i takt med honom. Hur kommer vi då? Det är ju det som jag vill svara på den här eftermiddagen. Hur kan du och jag komma i takt med Gud igen? Vi behöver gå tillbaka till den platsen där vi först kom i kontakt med Gud från början. Korset. Altarplatsen där Jesus gav sitt liv. Han offrade sitt liv frivilligt. Vi behöver förstå det. Det var inte någon som tog han till fånga och liksom tvingade honom. Han gav sitt liv frivilligt på korset, altarplatsen där han offrar sig för dig och mig. I Lukas 9:23 så säger Jesus så här: sedan sa han till alla. Jesus talar ju ibland till lärjungarna och ibland till folkskarna, men ibland talar han till alla. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta upp sitt kors och följa mig. Du och jag lever i en tid, och jag vill lägga till i ett land, där jag och mig och mitt regerar mer än någonsin. Kanske kläver det bara i lite finare ord innanför kyrkans väggar. Där heter det min dröm, min kallelse, min tjänst, min kyrka. Men för att komma då i takt med Gud så behöver vi gå och göra som Jesus. Offra vårt allt på altaret. Alltså vi behöver ta upp vårt kors. Vi ska inte dö på ett kors, för det gjorde Jesus för oss en gång för alla. Men vi behöver plocka upp vårt kors. Vi behöver gå till den platsen, altarplatsen, där det sker ett utbyte från jag och mig och mitt till att det bara blir Fadern och Sonen och den helige Ande. Det ena är en ohelig treenighet, det andra är den heliga treenigheten. Innan det här välkända undret som jag tror att vi alla känner till från Elia, när Guds eld kommer då på berget Karmel, så läser vi första kungabok 18:30. Då byggde han, alltså Elia, åter upp Herrens altare som hade blivit nerrivet. Och jag tror så här att vi behöver på nytt bygga upp altarplatsen, altaret som har blivit nerriven både i våra personliga liv, i våra hem. Vi sjöng så fantastiskt med Pernilla, Jesus kom vara centrum. Alltså det här altaret, platsen där vi möter Gud, behöver vara i centrum. I våra liv, i våra familjer, i våra äktenskap. Men det har många gånger rivits ner. Och istället så är det en likt sån skärm som är i centrum i våra hus. TV:n, media, andra människors röster. Alltså man samlas kring, det kan vara vad som helst, det måste inte vara TV:n. Men på många sätt är altaret helt nerrivet. Och innan elden kunde falla för Elia, så behövde altaret först byggas upp. Och jag tror att vi behöver börja där. För att komma i takt med Gud så behöver vi först ha ett altare. Och då menar inte jag ett fysiskt. För vi vet så att så funkar det inte när vi följer Jesus. Vi behöver inte en viss plats. Vi är hyfsat nyligen hemkomna från Indien. Och där går man ju till en speciell tempel, en plats liksom. Men vi behöver inte ha en speciell plats. Men vi behöver ha ett altare hemma. Där vi böjer oss, där vi frambär allt vad vi är. Jag och mig och mitt. Och där det kan ske ett utbyte för att då komma i takt med Herren igen. Vad är och vad sker då på den här altarplatsen? Det första som jag vill säga är, altarplatsen är en plats där vi frivilligt ger, offrar oss själva till Herren. Likt våran mästare, konungars konung och herrarnas herre, han gav sig själv frivilligt. Det var ingen som var, alltså det var ingen som tvingade honom eller liksom, ja, var på honom att göra. Han gav sig själv frivilligt. Altarplatsen, det är ingen som behöver tjata på dig att gå dit. Det är ingen pastor som behöver stå och mana dig att gå nu hem och vara på altarplatsen eller kom till altarplatsen i bönen i församlingen. Utan vi vill. Vi offrar oss frivilligt. Vi ger allt vad vi är frivilligt till Herren. Romarbrevet 12:1 säger, så skriver Paulus här, så förmanar jag nu er bröder, och jag gillar ju kärnbibeln, där står det syskon, så vi kvinnor får bli inkluderade också, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Kärnbibeln säger det är er andliga gudstjänst. Det behöver vara slut på den mänskliga gudstjänsten. Både i våra hem men också i våra kyrkor, för det hänger ihop allting. Allt det mänskliga. När vi kommer med alla våra behov jämt och ständigt. När vi kommer med våra idéer, vår visdom. Våra tillvägagångssätt. Alltså allt det mänskliga. Det måste läggas på altaret. Och det är det som sker. Det är inte bara att ha en altarplats liksom, eller att komma till altaret. Det är inte, förstå mig rätt nu, bara att be. Det finns olika nyanser på bön. Jan kommer kanske ta oss med på olika då. Där vi kan kriga i bön och det ena och det andra. Men jag talar om den här när vi bara kommer och bara lägger oss där. Herre, här är vi. Jag förnekar mig själv. Jag glömmer bort mina behov. Och jag vill bara ha dig. Jag offrar mig. Det är en andlig gudstjänst. Allt behöver inte vara... Eller vi lägger bort allt det mänskliga. Även i våra kyrkor. Det har byggt för mycket på mänsklig erfarenhet. Mänsklig visdom. Vad säger Paulus när han kommer till olika platser? Han sa, jag kom inte med mänsklig visdom. Eller vältalighet. Det är inget fel att vara vältalig. Det kanske många av er är. Men det är inte det som är poängen. Det är inte det som är det som ska komma från scenen, om jag får säga så. Utan det behöver vara, jag kommer en helige ande och kraft. Det behöver vara en överbevisning i kraft. Vad som än sker i Jesu namn. Och det är ju inte i någon kyrkas namn. Sen är det inte fel att kyrkorna har olika namn. Det är inte det som är grejen. Vi har olika namn. Men vi kommer i Jesu namn. Vi får inte vara så rädda att sticka ut. Är det Jesus vi följer kommer vi inte bli omtyckta överallt. Och då kan vi inte bara bygga mänskligt så att världen ska gilla oss och tycka om oss. Utan vi behöver följa endast Jesus. Göra det han leder till. Bygga då våran kyrka. För jag tror ju på att vi samlas på olika lokala platser. Som till exempel här i Vetlanda. Men vi bygger den på Jesus. Vi bygger på klippan. Vi bygger med hans, på hans ord givetvis. Men vi bygger också med hans tillvägagångssätt. Och vi kommer med den helige ande och kraft. På altaret, när vi frambär oss själva, då blir bara en bön kvar. Vi måste lyda Gud mer än människor. Vi måste lyda Gud mer än människor. Vad andra människor tycker och tänker måste vi vara döda ifrån, och det sker på altaret. Det är bara där det kan ske. Där byts det ut. Där blir det bara viktigt. Herre, vad tycker du? På altaret när vi frambär oss själva så leder det till en förvandling. Det är bara där du och jag kan förvandlas, formas och då bli representanter, sanna representanter av Jesus. Vi kanske kommer med jag och mig och mitt, men när vi sen lägger ner det på altaret så blir vi förvandlade. Fortsättningsvis i Romarbrevet och vers 2 och 12:2 så står det: och anpassa er inte efter den här världen. Jag tror att det är omöjligt att inte anpassa sig efter den här världen om vi inte lever på altaret. Om inte altaret får vara den centrala platsen i våra hem och i våra församlingar. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt. Och som behagar honom. Är det någon mer än jag som vill behaga Gud? Ja, men vad bra, då är jag ju på rätt plats i alla fall. Vi vill behaga Gud. Vi är inte ute efter att behaga någon annan människa, så har jag inte nämnt, liksom glömt någon eller sagt något namn. Utan vi vill bara behaga Gud. Det kan vi bara göra när vi frambär våra liv på altaret. Och så blir vi förvandlade. Våra sinnen förvandlas där på altaret. I andra Korinthierbrevet 3:18 så står det så här: och vi alla som är avtäckt ansikte skåda Herrens härlighet. När gör vi det? På altaret. Det är inte överallt i våra hem eller i våra församlingar som man får skåda Herrens härlighet. Ibland så skådar man människors härlighet eller byggnadens härlighet eller vad det än kan vara. Men när vi kommer samman och det är altarplatsen som är i centrum, då får vi skåda Herrens härlighet. Och vi vill ju att han ska komma med sin härlighet. Och den förvandlar oss. Det står som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet som sker. Det sker genom Herren, anden. Återigen, när Guds ande får utgjutas, falla, komma med sin eld, fylla oss, bränna bort vårt eget där på altaret. Då går vi från härlighet till härlighet. Det sker genom anden. Det är anden som gör verket, men han kan inte göra verket om inte du och jag går till altarplatsen. Om inte du och jag säger, här är vi Herre. Vi frambär allt vi är och har på ditt altare som ett välbehagligt offer som behagar dig. Då förvandlas vi till en och samma bild. Och när människor börjar se Jesus i dig och mig, då kommer det också de vilja ha Jesus. Men de vill inte ha Hanna. Det finns inget fint i Hanna. Men ju mindre Hanna blir och desto större Jesus blir, desto mer kommer människor vilja ha Jesus. När vi också frambär oss själva då på altarplatsen så leder det till frukt. I Johannes 12, 24, nu talar Jesus om sig själv, men samma sak sker med dig och mig. Johannes 12, 24. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Vad var det Jesus gjorde? Han dog ju på korset. Han var ju det vetekornet som dog på korset. Han var tvungen att falla ner i marken och dö. Om det dör, bär det rik frukt. Och Jesus, han bär frukt än idag. Överallt, när vi var i Indien nu, så bar det frukt än idag där Jesus valde att offra sig på korset. 2000 år senare, i ett land väldigt mycket, alltså långt bort från både Sverige men också då från Israel, så bär det frukt än idag. Samma sak gäller dig och mig. När du och jag på korset frambär oss själva och då dör bort ifrån allt vårt egna, då kommer vi också att bära rik frukt. Vad mer är den här altarplatsen? Det andra, det är liksom ingen kronologisk ordning, det är bara för jag ska ha lite ordning i mina anteckningar. Det andra, en plats av omvändelse. Alltså vi kan inte gå till altarplatsen utan att också leva i omvändelse. Vi bara känner Guds härlighet kommer, Guds närvaro kommer. Och vi plötsligt den där attityden jag hade eller orden jag har uttalat. Eller det kan vara olika små saker eller stora saker. Men när jag går till altaret, när jag böjer mina knän där inför Herren och möter honom ansikte mot ansikte, skåda hans härlighet, då känner jag att jag behöver omvända mig. Och allra mest så tror jag vi behöver omvända oss från vårt egna. Det är jag och mig och mitt. Det är ofta i vägen för Herren. När då på Jesu tid, då hade också människor kommit i otakt med Gud. Där det en gång hade varit en levande relation med en levande Gud. Man hade fruktat Gud, man hade följt honom. Man var ju Guds utvalda folk. Eller är, men man var ju Guds utvalda folk. Man hade följt honom. Men istället när Jesus trädde fram, eller på Jesu tid, så har det bytts ut till religion. Och vad var det som hade tagit över? Mänskliga traditioner. Mänskliga tillvägagångssätt. Och det fanns otroligt mycket mänskliga regler som fariseerna hade. Gud älskade dem för mycket för att lämna dem i det här tillståndet. Vad gör han? I Matteus 3. Vers 1-2 så läser vi, vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judens öken och sade, omvänd er, himmelriket är nära. Han var ju förlöparen till Jesus. Omvänd er, alltså vad betyder det? Förändra ett sätt att både tänka och att agera. Jag tror att vi behöver många sådana röster i vårt land idag. För att komma då i takt med Gud så behöver vi röster som ropar ut, omvänd er. Bli likt Johannes döparen. Men vi behöver ju förstås också, de här människorna då, Johannes döparen idag, kan ju ropa och ropa och ropa. Vi kommer ju inte i takt med Gud för det. Vi behöver ju vara ett folk, ett Guds folk som gensvarar. Som omvänder sig och som lever i omvändelse. För just omvändelse banar väg för Herren. Det stället som är kopplat då till Johannes döparen är ju Jesaja 40 och vers 3-5. Där står det ju så här, det sades ju om Johannes döparen att han var den här rösten som ropade i öknen. Och det stället som det är kopplat till i Jesaja 40, vers 3 och framåt. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land blir slätmark. Jag skulle vilja säga i vårt land idag så är det både dalar och höjder och det är ojämn mark och det är kuperat land på många olika sätt. För man har lämnat Guds ord. Man har lämnat Guds ord. Man fruktar inte Gud längre, så det har blivit väldigt mycket ojämnheter. Så står det i vers 5. Herrens härlighet ska uppenbaras. När då? När det har ropats ut omvändningen. När vägen har banats genom din och min omvändelse. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se det tillsammans. För Herrens mun har talat. Omvändelse är också det som leder till andutgjutelse. Jag tror att de flesta av oss känner till och kanske kan citera Joel 2:28. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och då brukar kyrkan ropa amen, halleluja, det vill vi se. Men innan Joel 2:28 så kommer Joel 12. Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta med fasta, gråt och klagan. Alltså vi behöver få den här nöden för vårat land. Där vi går in i bön, där vi går in i fasta, där vi kommer till altarplatsen och bara omvänder oss. Vi kommer med gråt, vi kommer med ett rop inför Herren. Gör någonting, låt det få bli förändring. Och då ska det ske därefter. Att Gud ska utgjuta sin ande över allt kött. Det här profeterar ju om pingstdagen som skedde på Apostlagärningarna 2. Men jag tror också att det är samma process för att få se en andutgjutelse, en rörelse av andens vind, en rörelse av det övernaturliga på nytt i vårt land. Då föregås det av omvändelse. Omvändelse är någonting, då kommer vi i takt med Gud. Och när vi kommer till altaret, så många gånger, det har skett väldigt många gånger framförallt när Markus och jag har fastat och bett. Vi kanske bara gått in i en 3 dagars fasta. Och bara direkt när vi böjer, vi brukar också böja oss fysiskt på knä när vi fastar och ber väldigt mycket just på knä. Men det är ju inte det handlar om, det är ju hjärtat, men vi gör det fysiskt på knä också. Men när vi gör det, då känner vi ofta att vi behöver omvända oss. Alltså vi har hamnat lite snett här i våra tankar, i våra ord, kanske i vårat agerande. Och då behöver vi omvända oss, det sker på altarplatsen. Altarplatsen kommer vi fram till ofta genom fasta och bön. Det måste inte vara fasta, men för oss är det mycket så att det är då vi känner den här. Då frambär vi våra kroppar som ett offer, förhoppningsvis så välbehagligt offer inför Herren. Och då börjar vi omvända oss. Då märker vi, nej, varför har den här attityden kommit in? Varför har det här lite snefokuset kommit in? Och så kommer vi tillbaka. Vägen rätas ut för Herren först att komma in i våra hjärtan fullt ut. Men sen då för att Herren ska komma ut till människor runt omkring oss. Det tredje som jag vill säga som sker då på altarplatsen. Och allting handlar om att vi behöver komma i takt med Gud igen. Det är en plats där vi möter Guds helighet. Han är vår vän, han är vår fader, kärleksfulla fader, och han är så mycket, han är läkaren, han är försörjaren, han är heden och allt detta. Men just på altarplatsen, då är det en speciellt när vi möter Guds helighet. Självklart hör ihop med omvändelse. Jag tänker på Jesaja, kapitel 6 står där, det står om Jesaja. Det står att han såg Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och så seraferna ropar, den ena ropar till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Det kanske inte alltid förstås rent fysiskt skakar. Vi kanske önskar det ibland. Apostlarna var ju med om det några gånger när de bad att platsen skakade. Men när vi kommer till altarplatsen, när vi böjer oss inför Gud och får möta honom som en helig Gud, då kommer saker på våran insida, saker i våra liv att skakas. Ljumhet skakas av. Apati skakas av. Likgiltighet skakas av. När vi möter Guds helighet så skakas det av det här att döma och peka finger på andra. Eller tro att vi har det men inte andra. Egna ambitioner, felaktiga motiv skakas av. Alltså allt det här förändras på altarplatsen. När vi möter en helig Gud, en gudsfruktan kommer över oss. Och det leder till en underbar rening. Och det är det som det gör för Jesaja. Han gensvarar i vers 5. Ve mig, jag förgås. När mötte du och jag Gud sist, där vi kände: ve mig, jag förgås. Eller är det bara: hallå Gud, hallå pappa Gud, tack att du är god och välsigna mig idag, välsigna mina affärer och välsigna min familj. Eller är det: ve mig, jag förgås. Alltså det är en skillnad när vi är där på altarplatsen. Där möter vi honom som helig. En sund gudsfruktan. Och är det något som för bort människofruktan i våra liv, så är det gudsfruktan. Vi möter en helig Gud till rening. Han säger: ve mig, jag förgås, till en man med orena läppar. Jag bor bland ett folk med orena läppar. Men han talar om sig själv först. Hörde ni? Men han säger inte där på altaret: ja men han är ju sån och den är sån och han är inte tillräcklig. Och har du kollat på Jan då? Han behöver skärpa till sig här. Och Pernilla och Marcus och Ralf här. Utan han börjar med: jag är en man med orena läppar. Så är det på altarplatsen. Alltså allt det där vad alla andra gör, det blir inte viktigt. För att det är bara det du och jag gör som vi kommer få stå ansvariga för en dag. När vi står ansikte mot ansikte, när våra liv är över. Och det vet vi ju inte exakt när de är. Men vi har bara ett liv. Och låt oss leva liv som behagar Gud. Låt oss säga i det här livet: ve mig och förgås, rena mig Herre. Jag vill möta dig som heliga, frambär mig här på altaret. Jag vill komma i takt med dig så jag inte en dag får höra det sen. Du hade orena läppar, du behagade inte mig. Du levde för dig själv, du pekade finger, du dömde. Och allt vad det nu kan vara som vi ibland alla hamnar i. Det leder också, när vi får möta Gud som helig, då leder det till ett gensvar. Det gjorde det för Jesaja, Jesaja 6:8. Och jag hörde Herrens röst också det. När vi möter honom där på altarplatsen, där hör vi hans röst. Där hör vi hans tilltal. Och inte bara nog med att vi hör, vi vill gensvara. Jag vill använda orden: vi vågar inte annat än att gensvara. Vi vill, men vi vågar inte annat. För vi vill bara behaka Gud. Vi vill bara lyda honom. Och jag hörde Herrens röst, han sa: vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Det är Guds budskap till oss än idag. Vem vill vara min budbärare i Sverige? I Vetlanda eller var du kommer ifrån? Vem vill vara min budbärare? När vi möter honom på altarplatsen. Det kan ju vara givetvis privat där hemma. Det kan vara på en konferens som denna. Men när vi möter honom som helig, då blir vårt gensvar: här är jag. Sänd mig. Ta mig. Använd mig. Det var så det började för mig. För över 20 år sedan jag var på väg i en helt annan riktning. Jag var vad jag kallar så kallad kristen. Jag var frälst, jag trodde på Jesus, men jag levde för jag och mig och mitt. Min karriär, min utbildning, mina planer, min dröm. Men så började jag vandra och följa Jesus. Och jag mötte honom som helig om och om igen. Och allt det jag hade planerat sedan högstadiet, studerat hårt, varit fokuserad, allt bara la jag på altaret och sa: Herre, här är jag. Sänd mig. Ta mig. Inte en dag under de här drygt 20 åren har jag ångrat det beslutet. Men det började med ett möte. Det var inte ett möte, det var många möten. Men ett möte med en helig Gud. Och det sker på altarplatsen när vi frambär allt vad vi är och allt vad vi har. På altarplatsen så känner vi också Guds hjärta för de förlorade. Jag tror att det är någon mer än jag. Ibland förlorar jag fokus på det. Då rullar livet på. Det rullar på. Har ni märkt det? Väldigt snabbt ibland. Och så bara, men Gud, ge mig ditt hjärta för de förlorade. Låt mig se på människor med nöd. Det sker på altaret. När vi möter en helig Gud säger vi: Herre, sänd mig idag. Sänd mig till någon förlorad idag. I Markus och mitt fall så är bönen: sänd oss ut på missionsfältet så mycket du bara kan. Sen kan han gärna sända oss till förlorade i Sverige också. För vi brinner för vårt land och har hjärta för vårt land. Men vi är missionärer och vi har nöd för de förlorade. Det var så underbart när vi fick åka ut till Indien efter 2,5 år. Och vi var ganska trötta där mot slutet. Vi hade ett 20-tal möten på en vecka och halsen var lite hes och vi var lite trötta och så vidare. Men man hade sån hjärta och vi fick ropa ut evangelium för de förlorade. Det finns inget bättre. Du och jag kan inte bestämma hur många människor blir frälsta. Men vi kan bestämma att vi går till altaret. Och vi blir förvandlade där. Där möter vi en helig Gud. Gud, ge krossa mitt hjärta. Som man sjunger den här engelska sången: Break my heart for what breaks yours. Alltså bryt mitt hjärta eller krossa mitt hjärta för det som är ditt hjärta är krossat för. Och det är de förlorade. Oavsett var de bor. Om det är i Vetlanda eller i Indien. Det vi gensvarar med vår lydnad när vi möter en helig Gud. Då vill vi gensvara. Då vill vi lyda. I första Samuels bok 15:22 säger Samuel då till Saul: Har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Nej, se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta och baggar. Alltså, vad är det för offer han vill ha? Våran lydnad. Våra liv, men våran lydnad. Han vill inte ha massa djur. Och han vill inte ha massa heller, massa saker vi gör för att vi ska göra. Vi borde offra och vi borde liksom göra så här, vi borde. Nej, han vill ha vårt hjärtas lydnad. Att vi frambär oss frivilligt. Till sist, det som är temat den här helgen. Vad är altarplatsen? Det är en plats där elden faller. Det är platsen där elden faller. Om vi backar tillbaka lite där jag var från början när Elia byggde upp altaret i första kungabok 18:32. Han kallar ju till sig folket, ni känner till, det är ju på Karmelsberg och han liksom utmanar ju Baals profeter. Han säger att jag är ensam mot alla dessa hundratals Baals profeter. Så kan vi känna ibland, eller hur? Man kanske känner sig ensam i sitt sammanhang med att vilja leva för Herren. Till och med i sin kyrka kanske man känner sig ensam. Man kan känna att ja, det här landet är ju bara så galet på väg åt fel håll på så många olika sätt. När man hör olika saker om allt det här med aborter och homosexualitet och alla de här sakerna. Man bara lämnar Guds ord. Jag läste bara lite rubriker i vissa kristna tidningar där vissa började diskutera att helvetet inte finns. Det är jätteallvarligt. Jätteallvarligt. Bland kristna till och med. Kanske kan du ibland känna dig ensam liksom i ditt sammanhang, vad nu ditt sammanhang är. Du känner det som Elia. Jag är ensam. Det är liksom alla de här falska profeterna. Och så är jag ensam. Men då kallar han ju till sig folket. Och så då det här läser. De byggde upp Herrens altare. Och de tar de här 12 stenarna. Och i första kungabok 18:32 så står det: han byggde upp altaret i Herrens namn. Alltså det är ju det som är så viktigt, att det vi gör vi i Herrens namn. Och nu tänker jag framförallt på det vi gör liksom inom kyrkorna eller liksom i församlingarna som Guds folk. Att vi gör det i Herrens namn. Alla människors namn ska blekna. Alla andra namn ska blekna en dag. Men vi behöver göra det i Herrens namn. Tänk vad mycket som bara kommer vara förgäves. Psaltaren 127 säger: om Herren inte bygger, om det inte är han som bygger huset. Och det gäller både våra personliga hus, liksom, våra liv, våra familjer och våra tjänster, alltså det vi ska göra. Men också våra församlingar, alltså Guds hus. Då är arbetarens, allt arbete är förgäves. Det är förgäves. Det står att han, jag hade faktiskt inte sett det innan förrän jag förberedde det här budskapet. Just man, du vet ju när man läser Bibeln och man läser såna här lite välkända berättelser. Man tänker att det där kan jag, eller det där vet jag lite vad som står. Så var det som att Gud bara visa, han byggde upp det i Herrens namn. Om Guds eld ska falla över våra liv, över våra församlingar, över vårt land, så behöver vi börja göra det i Herrens namn, på Herrens sätt, med Herrens tillvägagångssätt, på Herrens tilltal. Vad har Gud sagt? Vi behöver bygga på det som Gud har sagt, både till dig personligen men också som kyrka eller som församling. Och vi behöver bygga upp altaret i Herrens namn. Sen då när vi läser vidare, dit brukar vi ju vilja hoppa vidare, i första kungabok 18:38-39 så står det så här: då föll Herrens eld ner. När de hade byggt upp altaret som var nerrivet, och altaret var byggt i Herrens namn. Man hade framburit offer, och på den tiden så var det ju då slaktoffer. Men man hade framburit offer, och ni känner till berättelsen, men de hade hällt vatten och allt möjligt för liksom verkligen visa vem det var som är Gud i det här fallet då, mot Baals profeter. Men då föll Herrens eld ner. Om vi ska få se Guds eld över vårt land, så behöver vi resa upp nya altarplatser. Även i våra församlingar. Att det inte alltid handlar om jag och mig och mitt och mina behov. Utan när vi träder fram där så tänker vi: jag har vissa behov, Herre, men jag bryr mig inte om dem. Herre, här är jag. Jag offrar mitt allt. Jag ger dig det jag är. Spelar ingen roll om jag blir helad. Gud är läkare, men det spelar ingen roll. För jag kan tjäna dig om jag så ska tjäna dig med sjukdom, med lite krämpor. Gud är läkaren. Det är inte det jag säger. Och Gud vill göra mirakler den här helgen. Men det är inte det som kan vara vårt fokus. För det handlar fortfarande om jag och mig och mitt. Men att vi släpper det. Och vi frambär oss själva på det här altaret som nu är uppbyggt. Då kommer Guds eld att falla. Det är så det alltid har varit. Då kommer Guds eld att falla. Då, står det, då föll Herrens eld ner. Och det förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, torkar upp vattnet som fanns i diket. Alltså när Guds eld också faller, det som är vår bön den här helgen. Det är vår bön överhuvudtaget, men alltså det är temat den här helgen. Då förtärde elden brännoffret. Vi behöver också vara redo att om Guds eld faller, när Guds eld faller, så kommer det att förtära vårat eget. Det kommer bränna upp det som inte är heligt. Det som inte är rent i våra liv. Det som inte behagar Gud. När, sen står det vidare så här då. Varför vill vi att Guds eld ska falla? När allt folket såg detta, föll de ner på sina ansikten och sade: det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Nu har inte jag det nedskrivet här, men lite innan allt hela det här sker så säger ju Elias så här till folket: hur länge ska ni halta på båda sidor? Jag tror att det är Guds rop även till dig och mig. Att vi har en fot liksom i Guds rike. Och där vi, liksom, vi älskar Jesus och vi lever för honom. Men vi har en fot i världen. I det som tillhör jag och mig och mitt. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom. Och i det här fallet säger han då om det är Baal så följ honom. I vårt fall kanske de heter lite annat. Men vet du vad det står i den versen där? Och folket svarar honom inte med ett ord. Vad blir ditt och mitt svar? Hur länge ska vi halta på båda sidor? Om det är Gud som är, om det är Herren som är Gud så följ honom. De svarade inte. Men när elden hade fallit. Kanske har det varit svårt i Sverige många gånger att få människor. Jag tyckte det var ganska enkelt om jag får säga att berätta om Jesus. Att berätta vittnesbörd och vi, alla våra grannar vet ju att vi är missionärer och vi berättar liksom och de kan ställa frågor hur var det på resan och så vidare. Men de vill inte kliva över och bli frälsta. Men om Guds eld får falla som det var här. Det är ju när hela det här miraklet sker. Och han gör ju det verkligen för att bevisa också Elia. Men när det här miraklet sker och när elden föll. Då var inte folket tysta längre. Då föll de ner på sina ansikten och ropade ut. Det står inte, det la jag till. Det står sa det. Det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Alla de här människorna som du och jag har bett för. Våra kanske barn, barnbarn, grannar, arbetskompisar, släktingar. Alltså människor vi har runt oss som vi kan känna kommer de någonsin bli frälsta. De kanske till och med får någon liten tår i ögat när du berättar om Jesus eller när du har bett för dem. Men de haltar på båda sidorna. Men när Guds eld faller. Då kommer de också att se det är Herren som är Gud. Då kommer de också falla ner. Varje knä ska böja sig, eller hur? Varje tunga ska bekänna Jesus som Herre. Men du och jag behöver först komma i takt med Gud. Gud jobbar alltid med sitt eget folk först. Och vi behöver komma i takt med Gud igen genom att då resa upp altaret. Lägga oss själva på altaret. Då kommer elden att falla. Det står ju också i det här välkända stället i andra krönikboken 7:14. Det är min sista bibelvers för här idag. När vi då har framburit oss själva, omvänt oss från onda vägar, står det ju det bibelordet. Och börjat söka Guds ansikte. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn, ödmjuka sig, det gör vi när vi går till altaret. Det är en ödmjukhet. Vi böjer oss och säger, Herre, vi kan inte. Allt det vi har gjort hittills har ännu inte burit frukt. Vi ödmjukar oss och ber och söker Herrens ansikte. Det sker ju där. Vi börjar söka hans ansikte, inte bara hans händer. Det är en väldig skillnad. Hans händer kanske är ett helande eller det är ett annat mirakel eller det är välsignelse eller det är kraft. Alltså det är många saker vi vill ha från hans händer. Och hans arm är inte för kort, han vill välsigna oss. Men vi börjar söka hans ansikte. Då säger Herren, det här ordet igen, hörde ni? Då, i andra krönikoboken 7:14, vill jag höra det från himlen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Avslutningsvis så vill jag bara säga återigen vad sa profetian. Återigen, nu är det bara en profetia men mitt hjärta vittnar om att den här är från Gud. Jag kan inte göra allt jag vill med er eftersom vi är i otakt med varandra. Men jag vill dock ändra på detta, säger Herren. Jag vill tända min eld i er och upprätta ert land igen. Det var ju det, skaffa läkedom åt ert land, samma ord. Jag vill upprätta er och befria er från apatin och ännu en gång röra vid era hjärtans djup och utgjuta min ande över er. Det här är Guds ord till Sverige. Alltså till dig och mig, till svensk kristenhet. Men då behöver vi komma i takt med Gud igen. Och det är vad jag vill att vi ska be här idag. Jag vill att vi ska, om du är med mig i detta, så skulle jag vilja att vi bara rent för dig som kan fysiskt böjer våra knän inför Herrens ansikte i ödmjukhet. Och att vi fram på det sättet, jag har full förståelse om du har något som gör att du inte kan böja knä, för det är hjärtat det handlar om. Men för oss som kan, låt oss böja knä. Låt oss ropa till Gud att bara få det här altaret på nytt igen. Får ni inte plats så kom fram och böj knä här framme. Det finns, här är lite mer utrymme om det är någon rad som är trång. Men låt oss frambära våra liv på altaret så att Guds eld kan falla på dig och mig. Vi kan inte påverka någon annan. Vi kan inte styra över någon annan människas liv. Men du och jag kan vara det offer som Herren behöver för att kunna falla med sin eld. Så att folket kan få ropa ut, det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Och Herre, vi bara kommer inför dig den här lördag eftermiddagen, Herre. Herre, Herre, vi är ledsna för att du inte har kunnat göra det som du vill göra, Herre. Herre, tack att du är villig att komma med din eld, Herre. Tack att du är villig att röra vid våra hjärtan igen, Herre. Herre, tack att du är villig att byta ut våran ljummenhet, att förtära den med din eld, Herre. Så att vi får brinna för dig på nytt, Herre. Herre, tack att du är villig att upprätta vårt land. Och Herre, vårt land är i behov av upprättelse. Herre, vårt land är så stort behov av upprättelse, av rening, Herre. Herre, vi bara frambär våra liv, våra kroppar som ett heligt, som ett välbehagligt offer inför dig, Herre. Herre, vi bara lägger undan allt jag och mig och mitt, Herre. Vi lägger undan allt det mänskliga idag, Herre. Vi ber dig om förlåtelse, Herre. Förlåt oss att vi så lätt fokuserar på vårt eget, Herre. Förlåt oss att vi så lätt hamnar i ljumhet och apati, Herre. Herre, förlåt oss att vi så lätt anpassar oss efter den här världen. Den här världens sätt att bygga. Den här världens sätt att tänka, Herre. Den här världens sätt att resonera. Men Herre, vi omvänder oss idag. Herre, vi vill vara det folk som gensvarar på ropet att omvända sig, Herre. Herre, bara bana vägen. Herre, bana vägen ut i vårt land genom vår omvändelse, Herre. Herre, vi ber att det som har varit krokigt ska bli rakt, Herre. Herre, vi ber om det som har varit ojämnheter, till och med innanför kyrkans väggar. Herre, vi ber att det ska rätas ut, Herre. Herre, vi ber om det så din härlighet kan få komma. Så din härlighet får komma, Herre. Herre, förlåt oss att vi har rivit ner altaret, både i våra liv, i våra familjer, i våra kyrkor, Herre. Vi vill bygga upp det på nytt i ditt namn. I ditt namn, Herre. Herre, du gjorde det genom profeten. Nu vill vi göra det som ett profetiskt folk, som en profetisk handling, Herre. Herre, vi vill bara bygga upp allt rätt och vi frambär allt vi är, allt vi har. Vi ger dig frivilligt. Vi offrar oss själva frivilligt för du gav ditt allt. Nu vill vi ge vårt allt, Herre. Allt vad vi är, allt vad vi har, Herre. Herre, vi vill möta dig som en helig Gud. Låt oss bara få bli helgade, renade, Herre. Åh Gud, bara kommer din ande, Herre. Kommer din eld, Herre. Kommer din renande eld, Herre. Förtär det som inte behagar dig. Låt det få brinna upp så bara din härlighet, din renhet, det som är av dig får bli kvar, Herre. Åh Gud, vi längtar efter något nytt. Vi längtar efter att du ska få göra det du vill göra i vårt land, Herre. Hjälp oss att komma i takt med dig. Hjälp oss som kristenhet i Sverige att komma i takt med dig. Med ditt ord, med din ande, Herre. Med din vilja, Herre. Åh, Herre, vi längtar efter mer. Vi längtar efter det du har för oss, Herre. Vi längtar efter det du har för oss, Herre. Herre, vi är inte nöjda. Vi är inte tillfredsställda. Herre, vi ber att vi ska få se vad som är temat den här helgen. Din eld över vårt land. Både den renande och kraftgivande elden. Bara kom, Herre. Bara kom, Herre. Åh, Herre, bara kom, Herre. Herre, jag ber för våra liv som är här i Vetlanda idag, Herre. Vi ber, Gud, rena oss, Herre. Låt oss få komma i takt med dig igen, Herre. Låt varje uns av ljumhet, av apati, av likgiltighet, av egoism få brännas upp den här dagen, den här helgen, Herre. Åh, Herre, vi bara tackar dig. Åh, Herre, vi vill frambära våra liv som ett offer som behagar dig. Herre, vi vill behaga dig. Vi vill bli förvandlade av dig, Herre. Åh, Herre, vi bara prisar dig. Gör ditt verk. Gör ditt verk, Herre. Gör ditt verk.